I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Då ska vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är tidig fredag morgon, men folket ville gärna, Fabian, att vi satte oss på vissla sent torsdag kväll efter, vi kommer komma till det, men den rekordvändning som Chelsea gjorde mot ditt Manchester United.
Så ska jag erbjöd mig att spela in igår, att liksom lägga ut en kvart där jag skulle hålla monolog och lägga ut texten för mina känslor igår. Sen skulle det komma ett extra avsnitt med Pierre idag, men nej, du skulle sova. Och jag vet inte, jag tror att det hade blivit bättre igår om jag bara hade fått skrika. Nu är jag bara så här, jag vet inte ens vad jag ska säga, jag vet inte vad jag ska ha för nya spanier. Det här laget fuckar mitt liv och de kommer på nya sätt att göra varje dag de spelar fotboll. Och jag är lika provocerad av laget, spelarna som tränarna och supportrar som på något sätt tror på det här projektet. Jag vet inte vad som provocerar mig mest. En jävla treenighet i dumhet från alla sidor. Jag vet inte, jag ska få ihop 20 minuter och prata om den här matchen innan vi ringer upp Pierre för att prata om titelsriden. Vilket är ännu mörkare för vi är så jävla långt ifrån.
Ja, det är ni ju sannoliken, men det var en, vi ska ju komma till matchen såklart, men det var en Ten Hag efteråt som pratade om att det var bara lite misstag sådär,
mycket
fundament sitter på plats och sådär.
Ja, men på riktigt, Robin, så, alltså, såg du, han säger we were brilliant efter en liksom skakig start och sen började han prata om det här, alltså Manchester United har alltså mest skott emot sig 2024 av alla lag i topp 5-ligorna. Alla lag. Alltså det sämsta laget i La Liga, det sämsta laget i Bundesliga, det sämsta laget i Serie A. Manchester United har alltså mer skott emot sig. Jag kollade igår också att jag tror Arsenal ligger på 72. Vi har väl 260 nu och vi har väl över 100.
Var det inte 275 mot det som var rekordet som ni tog, och det var väl tidigt under matchen eller om till och med var innan?
Ja, det stämmer. Alltså,
bara att jag kollade sista 20 så kom det ju typ 20 skott till mot det ungefär. Så ni kan börja över 300 typ.
Ja, men bara för att läsa några citat från igår. The quality of our football is really high, but the football is about results and you have to bring it over time. Och sen säger han, angående de här skotten, it is ridiculous. We showed we were fourth ranking goals conceding and everyone is talking to each other after. We are good. We're good at defending as a team. And we have a good goalkeeper. So I cannot do nothing. Och sen innan matchen så var det någon intervju, något citat från presskonferensen. Sir Jim Ratcliffe, he should not interrupt the progress we're making here at Manchester United. Alltså på riktigt, är han lågintelligent eller fattar han inte bättre, eller fattar han bara att det är slutet, alltså att det början på slutet var det för länge sedan, men fattar han inte? Eller kan han inte språket? Eller vad är din analys?
Nej, alltså min analys, och den är väl, den är ju inte värd en penny i sammanhanget, men det låter ju faktiskt som en desperat man som just nu bankar sitt huvud så mycket i en vägg med saker han tror ska försköna en bild av någonting som jag faktiskt tror att till och med han ser rämnar framför hans ögon. Vi var inne på det efter, ja, men efter Brentford-matchen, och jag vet, du skickar ju siffror till mig sen om man bara jämförde Brentford, hur de, alltså, ja, men, målchansmässigt pulveriserar er, så skapar de ju stort sett ingenting ett par dagar senare mot Brighton, så det finns ju ganska många sätt att approacha en match mot Brentford utan att bli utspelad, och sättet igår med, ja, men, hur... Och Chelsea, vi kan diskutera matchen som hände.
Alltså Chelsea är usla. Ja, alltså, exakt. Chelsea-fans ska inte slås för bröstet någonting. Ni är patetiska, ni är precis lika patetiska. Och Cole Palmers fucking jävla hattrick. Det är två straffar och ett självmål. Så sitt ner och håll käften till alla Chelsea-supporter. Ni är precis lika jävla usla.
Ja, men det är det. Ja, och det är de verkligen. Så det ska vi ha med. Och det gör ju faktiskt... saken är ännu värre för Manchester United. Det är bara det, alltså, om vi bara väljer att stanna på United-spåret och stannar i alltså, Ten Hag-diskussionen. För det finns verkligen inget pussel. Han kan inte ens välja typ approach. Men vi åker till Chelsea borta och gör tre mål. Alltså, det är ju typ Burnley.
Burnley är ju två mål med 10 man. Och det är ju här som också grejen att han säger ja. Alltså, när Chelsea går upp till 2-0, det var väldigt orättvist. Jag tycker att United är minst lika bra som Chelsea, och sen får vi 2 mål. Det är liksom Chelsea som leder med 2-0 och låter United ställa om och göra det man är bra på genom målet först av Garnacho och sen Bruno Fernandes, och sen, ja, men ska man säga något positivt från den här matchen så är det Anthony som faktiskt är Uniteds klart bästa spelare och kanske eventuellt bäst på plan. Nu blir det såklart Cole Palmer med hattricket, men som sagt, det är 2 straffar och ett självmål av Scott McTominay. Så jag tycker att Anthony är verkligen ska få cred, för han, om någon, har jag och många andra suttit och kritiserat, och den där assisten till Garnachos 3-2 hade till och med Quaresma varit stolt över om han fått se. Men att Ten Hag liksom vinkel på den här matchen, att vi är bättre än Chelsea i en 30 minuters period, och sen vi kontrollerar matchen skapligt sista 10 minuterna innan det här försvarsspelet av Diogo Dalot. Och jag vet inte vad du säger. Har du sett första straffen? Det är ju billiga straffar, absolut. Det är billiga straffar. De lägger sig, men sen samtidigt, jag är ju en sån supporter och fotbollsspelare själv. Jag kräks ju på dåligt försvarsspel och tycker att dåligt försvarsspel ska straffas. Och Anthony ger honom chansen. Du får inte gå in så från sidan. Han tar chansen och lägger sig, och den där kommer aldrig bara ta bort. Samma sak med Dalot. Och jag tycker man ser på något sätt, jag ser många United-supporter ute och
man ser ju på Dalot att han vet att han har träffat honom. Det är ju alla andra som klagar. Dalot har ju gått åt sidan och bara, okej, det var jag som fuckade upp detta.
Dalot bara lägger sig. Och alla som någonsin har spelat fotboll, är det Disasi eller Madueke? Jag var för arg för att ens komma ihåg.
Madueke som är igenom där på sista.
Ja, nej, men alltså alla som har spelat fotboll kommer i straffområdet i den farten han gör. Den där lilla touchen som Dalot har på hans klack, den spelar jättemycket roll. Varför ska han komma i obalans och göra att han får ett sämre läge när Dalot ger honom chansen att lägga sig? Så sluta klaga på domaren. Klaga på försvarsspelet istället, för både från Anthony och Dalots sida så är det parodiskt dåligt. Så det där kommer VAR aldrig ta bort. Även om det är soft penalties båda två. Den kommer aldrig ta bort, och jag köper båda straffarna.
Ja, nej, och det är ingen liknelse i övrigt, men vi diskuterar ju väldigt mycket den här Diogo Jota. Är det mot Newcastle Liverpool får den som man tycker är en superbillig straff, men där kommer han ju också i fart och så får han den lilla touchen på hälen den gången.
Där ser det ju konstigt ut för att han tar 2 steg till.
Men det gör ju nästan Madueke också, alltså, för han försöker ju ändå sätta ner nästa också, sen kommer han någon liten arm och då faller han, men jag tror där är ändå en första touch på hans häl lite som gör att han kommer ur den perfekta balansen i alla fall. Och han vet ju, alltså, har han fått någonting som skaver lite på foten i läget 3-2 underläge i 100:e minuten. Vi är väl uppe i rekordet, har väl nu skrivits till att ni så sent som i 99-17 alltså leder med 3-2 i en match med 8 minuters tillägg, men lyckas förlora. Rekord skrivs i Uniteds historieböcker.
Alltså, om jag kopplar bort mina supporterkänslor så har det ju någonting att det finns en bild när vi leder med 3-2 och matchklockan står på 99. Det är ju en historisk bild.
Ja, och med dessutom då tillägget, det är alltså 8 minuters tillägg. Klockan är 99-17. Manchester United leder 3-2. Det är svårt att förklara, den klassiska sändningen, det blir svårt att förklara för sina barnbarn att den här matchen förlorade Manchester United.
Ja, nej, men verkligen. Och jag såg att du hade gjort den här bilden som omslagsbild på en chattgrupp vi har också. Vaknar man upp till i morse.
Vaknar även upp till ett litet skick från min pappa. En av Rule Britannias mest trogna lyssnare. Han bara, nu är man sugen på att höra Jalken i morse. Det är fint att pappa är med oss. Det gillar. Men ja. vad tror du, vad gör denna match? Jim Ratcliffe på läktaren ser det från första parkett. Alltså, vi har ju vevat detta i all oändlighet och vi kan ju bara tycka saker i sammanhanget. Men tror du sättet man förlorade på, är det, fanns det något positivt eller gör det bara saken ännu värre att man dessutom nu hittar ett nytt sätt att förlora på?
Alltså, både och alltså, till att börja med vill jag bara säga, och sen får folk säga vad de vill av det här. Alltså, jag kommer aldrig, så att folk inte missuppfattar mig här, men jag kommer aldrig sitta och hoppas på att United ska förlora en match för att en tränare ska få sparken. Men samtidigt har det här Manchester United gjort så att när vi, ja, men en normal dag är ett normalt supporterskap om du vänder 0-2 till 3-2 på Stamford Bridge. Det är liksom, du går ju ut på balkongen och skriker av eufori. Jag känner mer att vad gör det här? Det här kommer bara lura folk att vi kanske är bättre än vad vi är. För att folk inte förstår att prestationerna är odugliga fortsatt. Så att jag känner minimalt när vi är 3-2. Det är så jävla mörkt. Jag vill ha de känslorna jag beskrev efter Liverpool-matchen. Och det handlar ju mycket om att det var just Liverpool i den matchen. Att då var det liksom ett kuppspel, att det spelar det kanske ingen roll hur det ser ut. Utan det handlar om att gå vidare. Här känner jag ju lite så att om vi vinner den här matchen så är det fortfarande, jag tror inte att vi kommer nå Champions League-plats. Så det är bara ett jävla mörker. Och jag är, jag menar, Ratcliffe på läktaren. Att, har man sett de här två matcherna mot Brentford och Chelsea och på allvar tror att den här tränaren och att det här laget med en nybyggnation genom honom, med att han ska få in ännu mer sina spelare, ska utmana Pep Guardiola nästa säsong, då tror jag att man måste se över sin fotbollskompetens och hur man ser på fotboll överlag. För jag fascinerar varje dag att det finns folk kvar i den här båten som tror på det här långsiktigt om man bara ger honom sina spelare. Jag ska försöka att inte gå upp i varv och vara irriterad på andra supportrar som ser på saken annorlunda, men jag förstår det verkligen inte.
Nej, och där är väl, jag är ju ingen supervurmare för XG-siffror och massa underliggande indikationer på vart saker och ting kan bära, men du har ju i alla fall noterat de för mig kring hur det faktiskt har sett ut, och det var ju klart att ni fick några eftermiddagar sådär under hösten med Scott McTominays sena vändningar, och det var något 1-0-mål i någon match hit och dit som gav 3 poäng. Nu får man väl bara konstatera att någon form av verklighet har kommit lite i kapp här. Med, ni höll på att komma iväg med ett rån mot Brentford som ändå då till slut slutar i en 1-1-match. Och här då med en rekordsen vändning tillbaka för Chelsea. För vi är ju faktiskt i minuter ifrån att de här två matcherna ger 6 poäng. Och då kan man ju prata om, alltså, sminkad gris är ju nästan i underkant, för hade Ratcliffe inte suttit på läktaren och sett det utan bara noterat 2 bortasegrar mot Brentford och Chelsea, så är det klart att det är superstarkt. Men det är kanske ganska bra för helhetsanalysen att det istället bara blivit 1 poäng. Sen hör jag det, man ska liksom inte vilja att ens lag förlora, men om det kanske kan fortfarande behövs. Ja, men det kanske behövs i kontexten av att sätta poängen i proportion till insatser, så att man inte luras av poängen, eller att man inte har en tränare som kan stå och trycka bara på poängen, för då blir man ganska kortsiktig i vart man eventuellt kan vara på väg.
Ja, nej, jag håller med, och jag tycker att det där är en komplex diskussion där vissa är väldigt svarta eller vita, att man alltid liksom, men jag tycker även, jag håller med dig till 100% att om man inte tror på en tränare långsiktigt, och jag måste förtydliga det här ännu en gång, för jag ser fortfarande att folk skriver att, ja, men typ ta mig som ett exempel, att jag kastar tränare under bussen, att det inte är tränarens fel, att vi har sparkat Mourinho, att vi har sparkat Moyes, att vi har sparkat Solskjaer, att vi har sparkat Van Gaal, och att det inte har gett någon skillnad. När jag inte tror på Erik ten Hag och vill att han ska sparka, så är det för att jag vill Manchester Uniteds bästa. Tro mig, jag blir gladare än någon om Manchester United blir bra under en tränare. Jag har ju mina åsikter för att jag vill klubbens bästa. Det är inte för att ha en agenda eller vara kritisk eller något mot någonting. Och jag blir chockerad att folk inte har tillräckligt intellekt i sitt supporterskap att man förstår det. Att det handlar inte om att jag inte är långsiktig. Det handlar om att jag inte tror på det här. Och du, även om det är länge sedan för dig, alltså den här, när man kliver över den här gränsen som jag har gjort för ett tag sedan och tränaren säger så extremt provokativa saker på varje presskonferens, du ser honom och du känner bara, ja men det är att du känner nästan hat bara du ser honom, även när han säger liksom positiva saker som inte är så farliga. Du har ju säkert haft det under Roy Hodgson slutet med, eller Brendan Rodgers kanske aldrig var på det sättet, men kanske framför allt för din sida under Roy Hodgson. Alltså jag är där, alltså Erik ten Hag just nu är på en all time low för mig som United supporter tillsammans liksom, det man kände med David Moyes efter dubbla 0-3 på Old Trafford i mars-april mot Manchester City Liverpool 2014 under Van Gaal, den våren när vi liksom hade possession till 85%, slog 5000 passningar men inte kunde skjuta ett skott på mål under Ole Gunnar Solskjers hela sista vår, Ralf Rangnick kom in. Det här är liksom all time low och det har väldigt mycket med karisma och noll personlighet att göra tillsammans med ett uselt spel och uttalande på presskonferenserna. Det är svårt att ta in.
Ja, jag vill vara tydlig där bara med att du kan faktiskt inte slänga dig med termer som att Van Gaal hade 85% bollinnehav. För Liverpool satte ju faktiskt nytt Premier League-rekord igår med sina 83,1% mot Sheffield United. Du får vara försiktig med vad du kastar ur dig för ja. falsk statistik här i podden. Folk tar dig på orden, Fabian. Så men Marcus Rashford, det är några veckor sedan han satt och talade ut om att folk måste förstå hur mycket han brinner och blöder och glöder för den röda United-tröjan. Börjar på bänken och kommer väl inte in och bidrar till att elda igång sitt lag direkt.
Jag tycker att tajmingen var väldigt rolig också, för Gary Neville's The Overlap släppte ett nytt avsnitt, om det var igår var det va, tillsammans med Rio Ferdinand. Och då såg man ju fram emot att se Rio Ferdinand och Jamie Carragher sitta i en studio tillsammans som haft en ganska rejäl Twitter-beef under några år. Och säga vad man vill om Rio Ferdinands, liksom, vi har kallat honom Englands motsvarighet på Joakim Lamotte i ton och liksom hur han pratar när han har sina åsikter, men som pandit eller som liksom sitta vid ett bord med gamla kollegor och motståndare så tyckte jag att han var väldigt bra och en rekommenderad lyssning. Och de pratade och tog upp Marcus Rashford som ett exempel. Och då var liksom Rio Ferdinands analys av det här, eller analys, han gick tillbaka till sin karriär att när han flyttade från West Ham till Leeds så tog han det beslutet, för han hade bud från Chelsea på sig, tror jag att det var, att han kände att många i hans närhet var inte bra för hans fotbollskarriär. Så han kände liksom, jag måste göra mig av med de här, och mitt bästa sätt att göra det är att flytta till Leeds, för att det är liksom nordöstra, eller var fan ligger Leeds? Säger man nordöst? Alltså det är ju nordöst, men Newcastle är fortfarande en jävla bit norr om det, men vi säger Yorkshire.
Ja.
Exakt. Det är norr om London i alla fall, nordöst om London. Och sen gick han till United och liksom gjorde sig av med sina nära vänner, men han kände var dålig för sin karriär. Och de pratar om Marcus Rashford, att de är oroliga för honom. Och Jamie Carragher säger det här, men är han på samma nivå? United-fans pratar ju fortfarande om att han är som en världsspelare. Är han på samma nivå som Saka, Foden, Salah? Jag tycker inte det. Det är snarare att förra säsongen var en överprestation från Marcus Rashford, att han inte är på den nivån, att man har för höga förhoppningar och förväntningar på honom. Men just det här som du säger med inställningarna kommer in i. Men det roliga är att just efter den här insatsen igår, eller om det var innan matchen till och med, så går ju Marcus Rashfords bror ut med ett uttalande på sin Insta-story där han kritiserar ännu en gång Sky Sports och Gary Neville för att ha en agenda mot Marcus Rashford gällande det här med Rio Ferdinand. Säger att ibland måste man bara bryta, man ska inte bryta med sin bror, men liksom folket runt omkring det är förmodligen en jävla massa ja-sägare till Marcus Rashford som bara tycker att allt annat är alla problem och att Marcus Rashford är klanderfri. Jag tycker att det var så extremt fin timing på något sätt att Rio pratar om det här och sen så kliver Marcus Rashfords bror ut som försvar till honom. När all kritik är rättfärdigad för insatsen igår, han kommer in, vi leder med 3-2, han försöker inte ens. Du kan få det och försöka, spela 20 minuter, du kan pressa!
Men det kan han ju tyvärr inte. Det har vi ju konstaterat. Och då är ju frågan, är det att han alltså rent kunskapsmässigt inte vet riktigt hur han ska utföra det? Eller är det ett ointresse att göra det?
Alltså man kan kämpa, även om man är ointelligent och kan komma fel i pressen. Det är liksom allt från division 6 upp till 4 till 2.
Ja, speciellt ska du bara spela 20...
Folk kan vara dåliga på att pressa.
Pressa åt fel håll. Ska du spela 20 minuter kan du ju till och med springa för. Alltså det är ju liksom,
det är där jag menar.
Det pratar jag med mina 9-åringar om. Så här, vet du inte riktigt vad du ska göra? Det är fine. Men spring och jaga första gubbe du hittar i alla fall. Alltså, jaga någon. Ja. Jaga bollen. Ja, det... Gå tillbaka till liksom, de basicsen. Och inte ens det har ju fan Marcus Rashford.
Nej, och folk får säga att det är en agenda. De här klippen och att de är missvisande vissa saker. Men när det ständigt är Marcus Rashford och... Folk försöker inte göra honom till en jävla scapegoat. Folk måste förstå det här också, att vi supportrar som tycker, liksom, förutom Mark Goldbridge-typer som liksom gör content och tjänar pengar på att United är dåliga och han hänger ut spelare.
Vi måste mygga av honom nu. Alltså, han fick något uppsving igen. Alltså, han, det är ju 5-6 år sedan.
Nej, men han är så stor. Alltså, det är helt sinnessjukt.
Ja, jag kollade YouTube. 1,8 miljoner subscribers och sånt tror jag det stod i samma
hörn. Det är helt sinnessjukt.
Men så skriver, nu skickar han ut igen då till 4-3 och liksom, oh, fuck this. I'm giving up. Not anymore. I'm quitting. Ja, sluta nu då. Alltså sluta. För han frossar innerst inne i den fullständiga misär Manchester United är. Och det kan inte få vara typ ansiktet ut för supporterskapet. Alltså det dyker upp 1 på 100 klipp där det blir lite roligt. Där det blir med någon form av underton som man kan hitta något skoj i. Men det andra är bara deppigt och poserande. Stäng av Mark Goldbridge. Det är över.
Men det är... Alltså han är ansiktet utåt för allt som liksom är fel med supporterskap. Och många av de här liksom fan-tv-channels, Arsenal-tv är också ett jävla haveri med bara massa jävla idioter som sitter och... Det är liksom blivit en marknad och så här, alltså, vem fan är jag att kritisera att folk hittar en lucka i marknaden där de kan tjäna miljoner på sitt supporterskap? Alltså, jag har väl förståelse för det, men det är fortfarande helt idiotiskt. Men det jag vill säga är att supporter som kritiserar Marcus Rashford, det handlar inte om att göra honom till en scapegoat. Det handlar om att man vill Manchester Uniteds bästa, och då måste man kunna kritisera sitt lags bäst betalda spelare som är från Manchester, som man vill det ska betyda allt för. Men man ser det inte. Man måste kunna kritisera, men vara saklig i kritiken. Det är där som är viktigt.
Jo, vi är ju människor kanske så alltså primala i slutändan, att när the shit hits the fan, som du uppenbarligen har gjort ganska länge i Manchester just nu, så det enda vi kanske vill se det är ju kanske någon som springer, någon där man känner att det betyder någonting för honom, det gör ont för honom, det smärtar honom, han kanske lägger sig ner i gräset och gråter efter den här, alltså. Det hade varit så enkelt att vinna lite jävla lojalitetspoäng hos fansen om man i alla fall hade haft en attityd utåt. För du kan gå hem och säga och prata ut i en intervju om att det betyder jättemycket. Det spelar ingen roll för miljontals fans som sitter där ute. De vill se det på planen. Alltså det är en helt annan attityd, men jag hade en diskussion i ett annat sammanhang kring, och vi kommer till det sen, vi ska prata toppstrid och prata Liverpool. En sån som Alexis McAllister, det är bara för att han har alltså uppenbarligen, han svettas mycket, han blir röd i huvudet. Men då ser det ut som att han bryr sig. Bredvid sig på ett mittfält har han Ryan Gravenberg som det inte ser ut som att det bryr. Alltså det är så väldigt enkelt, det finns ju olika kvaliteter på fotbollsspelare. Men när det är lite jobbigt på planen, när du zoomar ut som supporter, då vill du se människor på den planen i ditt lags tröja som det ser ut att det gör ont för hela tiden. Och Marcus Rashford är ju i kategorin raka motsatsen, där det ser väldigt lojt, väldigt bekvämt ut. Och det fungerar inte när laget är så dåligt som det är just nu.
Och det är det som är grejen med fotboll, att så här, folk sitter och säger att media och Sky Sports har en agenda. Jag tycker att de är sakliga och väldigt där. Jag märker på exempelvis Gary Neville att han drar sig för att kritisera Manchester United-spelare. Jag tror inte han säger exakt vad han tycker och tänker, för att han är för nära, vilket blir ett problem. Och sen får de ändå skit för att ha en agenda, vilket blir helt problematiskt. Och det är det som är, säga vad man vill om att de här spelarna är människor. Jag vet det, men är du fotbollsspelare, du tjänar 3 miljoner kronor i veckan, du bedöms vad du gör på fotbollsplan. Så enkelt är det. Så fungerar världen. Om det inte passar, byt jobb. Alltså sluta vara fotbollsspelare. Det är så många som lägger ner tiden för att följa ditt fotbollslag. Det är 76 000 på plats varenda vecka för att se dig spela på hemmaplan. Miljoner, hundratals miljoner som följer Manchester United på hemmaplan. Skiter i grund och botten. Det gör jag inte, för det låter fel, men... Att Marcus Rashford, det är jättefint att Marcus Rashford verkar vara en jävla fin människa på sidan av plan och allt vad han gjorde för engelska barn under pandemin. Men när jag bedömer honom som Manchester United-spelare så handlar det om vad du gör på fotbollsplanen. Sen är det såklart ett extra plus att man verkar vara en reko kille vid sidan av. Men när man bedömer en fotbollsspelare, framförallt med de lönerna, så handlar det om vad du presterar på fotbollsplanen. Det är så. Alltså det går inte att komma ifrån.
Eller i alla fall vad du visar upp för attityd kring att du försöker prestera på fotbollsplanen. Alltså,
vi är om du med, inte, om du alla kommer
om du
i dålig
presterar,
form, men
du har, visar att du försöker prestera i alla fall.
Och det är inte tillräckligt, men det är ändå någonting som man kan ha en förståelse för, att alla kan ha bara urslag, men det här är ju liksom bara när han är totalt usel och han är fan inte ensam. Men just den här grejen att som igår, alltså Anthony, jag har aldrig känt någonting för Anthony hela mitt liv, men jag kände för honom igår. Han gör den insatsen, han gör den assisten, han faller ner liksom på gräsmattan och ser ut som att han gråter. Sen om det var för laget eller för att han liksom kände, jag tror att det där, han kände verkligen, det här kan vara en ny start på min United-karriär. Jag är bäst på plan, jag gör den assisten, vi slår Chelsea på Stamford Bridge. Helt plötsligt så raseras allting och alla pratar om Cole Palmer istället. Det där tror jag betyder väldigt mycket för Anthony. Sen om det var mestadels på ett personligt plan, det skiter jag i, men jag ser att han bryr sig, vilket jag ändå uppskattar väldigt mycket, vilket man inte ser med Dr. Sir Marcus Rashford, member of the British Empire. Kan man ta bort NBA-titlar eller?
Tyvärr, du lämnar in en petition och så krävs det väl, det är väl 100 000 underskrifter, så måste man lyfta det i underhuset i England. Det är ju old school demokrati, jag vet inte om det är dess finaste form, kanske dess värsta form. Det finns ju ibland helt sjuka saker som måste upp till debatt i underhuset, men fan, driv på den. Removing the NBA from Marcus Rashford. Du är på tal om att fylla, alltså, komma med någonting i rättan tid, så har du nog en marknad för det just nu. Så
varför någon mer du vill säga innan vi ringer Pierre?
Ja, men två saker. Vi ska ringa Pierre snart. Cole Palmer, du har nämnt honom i olika sammanhang. Det landar på 3 mål till slut. Det är 2 straffar. Det är ett skott som går via. Alltså, vi går inte ens in på diskussionen att ni inte ens tar markering på honom i 111 minuten på en hörna.
Har du sett bilden? Alla pekar på honom. Det är 5 spelare som pekar på honom, men ingen tar honom.
Nej, men det är helt sjukt. Och det florerar och snurrar ju väldigt mycket hans siffror nu. Jag tror han är uppe på typ 16 plus 8 den här säsongen. Kanske det blev till slut. Det var svårt att räkna ihop med allting. Men 8 av de här målen på straff får vi ta med oss.
Vi skiter i den.
Ska man inte det? För jag tycker att det handlar mycket mer om att, för jag vet inte hur jag egentligen ska bedöma honom som, om man säger, som spelar. Jo, han är en fantastisk spelare, men jag vet inte vad jag ska göra av de här 16. Men det jag tycker med de här straffarna, och framförallt, alltså nu är återigen, han gör ju ett straffmål jättesent mot City, han gör ett straffmål, alltså uppenbarligen, jättesent här, han vinner dessutom matchen för Chelsea. Så oavsett vad man vill göra av 16 plus 8, så är det ju en spelare som har ett pannben utan dess jävla like. Alltså, så det lägger jag ju verkligen ändå i den positiva vågskålen för Cole Palmer, och det är ju ett häftigt genombrott i det här dysfunktionella Chelsea han står för den här säsongen. Ja. Och att han tar så mycket ansvar för laget, fast att det känns som ett sånt jävla hopkok av, förstår man rätt, när jag säger skitspelare, men man har inte fått någonting att funka, men han verkar ändå vilja bära det här laget på sina axlar.
Ja, men det är verkligen jättehäftigt. Vi alla var ju kritiska till värmningen och bara så 50 miljoner pund, Cole Palmer, han typ spelat, startat 5-4 matcher för City, var känslan. Man såg det inte komma, men det är för att man inte hade sett honom tillräckligt mycket. Men han är verkligen på riktigt, och jag var raljant i början när jag sa att han ska sitta ner med 2 straffmål och ett självmål för... Alltså, sa jag inte det i början att jag väntade om att Chelsea ska hålla käften?
Jag satt och började fnula på om han är Mohamed Salahs ersättare. Vi har ju pratat i termer av den svåra höger ytterpositionen att fylla där ute. Det pratas ju, vi landar ofta i nivå med liksom Pedro Neto-spelare.
Vi vet vilka han håller på, va?
Säkerligen Manchester United, eller?
Jajamensan, från Wiltshire. Han och Sir Marcus.
Det blev
Marcus Rashford, former MBE.
Numera bara Sir.
Han är doktorand på Manchester University också. Ska den bort också, eller? Doktor Marcus Rashford, den kan ha. Nej, men Cole Palmer, fan, han... Alltså, bortsett från målen så är han ju farlig konstant, och det känns som att han spelar på en egen nivå, och det är häftigt att... Ja, men många har ju liksom haft som försvar för Marcus Rashford bland annat den här säsongen att det är svårt i ett dysfunktionellt fotbollslag, men Chelsea är ett enormt dysfunktionellt fotbollslag, även om man har liksom Caicedo och Enzo Fernandez som ska på pappret varit otroligt bra centralt mittfält, så är det ju Cole Palmer som sticker ut på ett individuellt plan, och jag tycker att han är fantastisk i 90 minuter i den här matchen, och att han bara tar det skottet, alltså även om det tar på Scott McTominay, det är ett jävla tryck i det där skottet och det skapar farligheter och osäkerhet. Det är fantastisk insats av Cole Palmer, är jätteimponerad, en av säsongens absolut bästa värvningar. Alltså vad har vi? Declan Rice, vi har McAllister, vi har Cole Palmer. Har vi någon mer som ska nämnas? Det är alltid så här någon low-key så här, som har skitbra i typ Bournemouth eller något som man glömmer bort. Men
ja, det känns som men det är en större diskussion. Jag tycker du är inne på tre som absolut aspirerar på platserna i alla fall. Det är lika bra. Nu är vi så sent in på säsongen så det är väl bättre att vi låter den gå i mål innan vi delar
ut. Han är
ju med där uppe. Han är absolut med där uppe. Det sista jag vill fråga dig innan vi ringer Pierre, bara för jag såg att diskussionen dök upp i alla fall i lite Liverpool-trådar på Twitter. Bra eller dåligt för Manchester United att man förlorar på det här sättet inför söndag? Är det sista chansen nu på söndag att knyta näven, visa att man är ett bättre lag, eller var detta det som fick hela alltså korthuset att rämna? Kan det vara att ni är ett lik som ligger for the taking på söndag och att det sista hoppet i klubben blåstes ur er?
Alltså tråkigt svar, men jag tror antingen eller. Jag tror inte vi kommer göra en typ så här slätstruken och det kommer bli så här 1-0 Liverpool. Jag tror att det kan antingen bli blodigt eller så gör vi en jävla toppmatch. Det skulle inte förvåna mig om vi gör säsongens bästa match, men det skulle heller inte förvåna mig om det blir en ny 0-4 där Liverpool går på halvfart i andra halvan. Sen tycker jag inte Liverpool är där man har varit tidigare under säsongen. Jag tycker inte att man imponerar att Liverpools anfallsspelare är lika heta som de har varit tidigare, så... Liverpool är jättestora favoriter och jag kan, alltså, framförallt när vi inte har några mittbackar. Vi har
nu är det tidig fredag morgon, men är inga tydliga rapporter på Evans och Varane. Båda gick av i alla fall, så Kambuala, jag är svag på uttalet där, men han och Maguire är de som är tillgängliga annars.
Ja, nej, men det blir väl det. Det är det som talar väldigt mycket för Liverpool. Och kan väl avslöja att vi har Liverpool som ett ben i, eller jag har Liverpool som ett ben i trippen.
Vi tar den. Vi ska ringa upp Pierre nu, men som vanligt så är Rule Britannia alltid sponsrade av våra kära vänner på ATG. Vi satte ju en midweek-trippel. Väldigt skönt att vara tillbaka på Winning Ways och med då lite vind i våra segel. Så har vi som sagt knåpat ihop en ny trippel också där vi går på raka segrar. Vi tror att Tottenham slår Nottingham. Vi tror att Liverpool alltså slår Manchester United. Och vi tror att Aston Villa hemma slår Brentford. Man fick ett odds på runt 4 gånger pengarna på den här när vi skickade in den rörliga odds. Man får hålla koll på atg.se. Vi lägger upp den här under fredagen på våra sociala medier. Och går man till atg.se/tutto så hittar man ju förutom då engelska tripplar, man hittar lite allsvenska tripplar, man hittar de olika Big Nine-systemen och alla andra spel. Så atg.se/tutto, ni ska vara 18 år fyllda. Skulle ni ha problem så finns stödlinjen.se. Nu ringer vi upp Pierre Hertin och så tar vi ett större grepp kring titelstriden i Premier League.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ja, men då kan vi släppa fokuset på den nedre regionen av tabellen och så välkomnar vi Pierre Hertin in i värmen istället. Hur är läget, Pierre?
Jo, man kan väl bara klaga på vädret. Fotbollen är i full gång och vi har väl den bästa månaden kvar framför oss.
En av få dagar du är hemma i Sverige, närmsta en och en halv månaden.
En av få dagar utan fotboll känns det som. Jag har egen seriepremiär på söndag, sen har Djurgården hemmapremiär måndag och sen är det London på tisdag för Arsenal Bayern München.
Bara om du måste förlora en av matcherna, vilken förlorar du helst?
Nu vill jag inte säga högt. Hoppas inte tränaren lyssnar.
Nej, jag hoppas ingen tränare lyssnar, men fan, Djurgården kanske har råd att förlora hemma mot Häcken, men ja.
Det låter bra. Det, jag vet inte, Fabian, alltså jag var väl medskyldig, men jag tror Fabian tog den största kulan. För innan vi går tillbaka och diskuterar veckans matcher så kan vi väl plocka ner dina tankar lite kort kring matchen på Etihad också. 0-0, vi hyllade sannoliken om all rätta er försvarsinsats där, men kanske efterlyst, om man försökte vara objektiv, lite mer hot i omställningsspelet, kanske försöka gå lite, för vi såg att Aston Villa som ändå, nu förlorar de ju stort, men de är ändå igenom på 2-3 omställningar som hotar City. Vi har sett dem släppa in mål för. Vad kände du efter den där matchen? Var du bara nöjd med krysset, eller kunde du dela tanken att kanske fanns en chans att plocka de där 3 poäng?
Ja, men väldigt blandade känslor. På förhand hade jag verkligen tagit krysset. Speciellt med tanke på vårt facit där uppe och hur vi uppträdde borta mot City förra säsongen. Dock gjorde vi en bra insats där i FA-cupen förra året. Men hur vi verkligen blev överkörda i ligan så hade man verkligen tagit kryss på förhand. Men med alla man har pratat med efteråt, så visst, de som inte bryr sig om något av lagen tycker att det är en av säsongens tråkigaste matcher. Men självklart är det en positiv nyckel i vårt försvarsspel. Och det är något som vi har hyllat under hela säsongen. Och förhoppningsvis ska det fortsätta vara en nyckel för att vi ska vara kvar i en titelstrid och även gå långt nu i matcherna mot Bayern München. Men jag kommer också ut med den känslan att visst, vi hade kunnat gå för mer. Men samtidigt tror jag City också sitter på den känslan att de i många stunder var närmare ett vinnande mål. Så i stora hela landar jag även i att det är positivt. Sen tycker jag vi ställer upp med ett lag som kanske också kan diskuteras. Jesus i den kantrollen han får, eller hur han ska kombinera med Havertz. Jag hade nästan velat se Trossard från start istället för Jesus, för jag tycker att han bidrar så mycket när han kommer in och vi får verkligen kämpa för att få bollinnehav i den matchen. Så jag hade hellre sett Trossard från start, men ja, hade det gjort någon skillnad, det vet jag inte, men överlag så kommer jag ut positivt och jag fortsätter att hylla vårt försvarsspel som har varit nyckel hela säsongen.
Vi fick ju mot Luton i veckan se för första gången den här säsongen en Arteta som roterade ganska friskt, framförallt offensivt. Fan, jag hörde jättesjuk statistik. Reece Nelson sa sin första Premier League-start sedan 2020. Han är ju ofta i truppen, men det visar hur lite förtroende han egentligen har. Men att den kommer, det är ju en perfekt match för att tanka batteriet lite här. Luton skulle ändå bara vinnas. Ni har dessutom ett bra försprång vad gäller målskörden eller de siffrorna där. Men kan det också ligga någonting i att, jag vet inte, men det pratas otroligt mycket om belastning. Med tanke på att den här rotationen ändå kom nu 3 dagar efter City, kan det ha varit ett Arsenal som faktiskt inte kände att de hade orken, kraften till att sätta upp mer press offensivt på City?
Mycket möjligt. Men samtidigt så tycker jag City också gör en väldigt bra match. Det känns som att det är vår matchplan också, att ligga så pass lågt och inte kliva för högt. För ja, de gångerna vi har gjort det har vi blivit straffade. Men ja, den rotationen var ju välbehövlig nu och jag tror inte den kommer ske på söndag borta mot Brighton. lördag förresten. Men och apropå Nelson där, det är väl alla kopplar väl bara honom till målet mot Bournemouth förra året. Men att ha haft så pass lite tro på honom ifrån Arteta under så många år. Ändå fick han nytt kontrakt förra sommaren, så ja. Någonting måste ligga där i. Men,
det handlar om att låsa in och förvalta värde. Det där är rena ekonomiska kalkyler, har inget med det sportsliga att göra. Det har man lärt sig genom åren.
United är bra på...
Även på tränarfronten kanske.
Ja, verkligen. Det blir en förlängning snart, ska du säga.
men jag hör dig och jag förstår att du slits lite med känslorna, tankarna och hur man skulle kunna ha att göra mot Manchester City. Det är ju också, alltså vi vet ju att så länge man håller City bakom sig så är det kanske bättre att lägga det i sina egna händer. Alltså ni är ju lite i vår City. Så länge vi vinner nu in i mål så håller man ju sig framför Manchester City. Och det, jag tror jag talar för oss båda när det är Manchester City man egentligen är mest rädd för. Eller hur känner du kring titelstrid? Alltså det är ju ett Liverpool som inte imponerar, men uppenbarligen löser ju 3 poäng igår, men det ska väl inte behöva lösas på det sättet mot Sheffield United egentligen.
Nej, jag såg delar av EM-match, men jag tycker att när man ser på alla tre, det är ingen som är lika självklar som City blev i slutändan förra året och lika självklar som de har varit de senaste åren. Och jag ser att många tror att City ska gå rent sista tid. Jag tror ingen av topp tre kommer gå rent de 8 omgångar vi har kvar nu, eller vad det är. Jag vet inte, på något sätt så tänker jag mer att vilken match Liverpool ska tappa poäng och när det ska ske och vilka vi ska undvika att inte tappa poäng mot. Så just nu skulle jag säga att mina tankar är mer hos er i Liverpool än vad det är på City.
Du skrev till oss i en chatt att du såg 30 minuter av Liverpool. Var det så att du fick ett ping på 1-1 och startade tvn eller?
Nej, jag hade faktiskt satt igång den innan, men jag kom hem ifrån träning. Men jag tänkte att jag ska sätta igång den och se hur Sheffield United står. För det var också kring, vad är det, minut 60 och det fortfarande bara står 1-0. Och med tanke på där Sheffield United vi hade mot oss här för en månad sedan ungefär, så tyckte jag det var lite förvånansvärt. Och de minuter jag fick se innan kvitteringsmålet, så otroligt imponerad av Sheffield United och hur de uppträder och hur de löper och sätter hög press. De sätter ju högre press än vad vi gjorde mot City, om man ska jämföra, dra en parallell där. Men och då är bara av intresse så jämförde jag startelvan när Sheffield United hade igår mot vad de hade mot oss. Det är ändå 8 spelare som startar matchen igår som även startade mot oss. Men det kändes som olika människor på något sätt.
Jag körde den här klassiken igår, att det var i samma minut som jag tror att det är när United gör 2-2 som Sheffield United kvitterar. Sen körde man den här klassiken i pausen när tickar upp mot liksom 65. Det bara, ska man kolla på Liverpool? Nej, sätter jag på kommer det bara bli mål. Så jag skippat ju och hoppade på anti-jinxen genom att inte kolla på att man gick åt helvete ändå såklart.
Är det din bästa minut på säsongen när är det Garnacho som gör 2-2 och vi samtidigt då släpper in 1-1 målet?
Näst bästa, alltså
avgörandet
i målet.
Ja,
den är ju bäst, men näst bästa, absolut.
Ja, jag köper det. Vill vi säga någonting annat om er Luton-vinst, eller var det bara som vi vinner på ett lag som skulle ta 3 poäng, samla krafter till större utmaningar?
Ja, jag tycker nästan han kunde rotera någonting mer, kanske en Ketty in istället för Havertz, men jag fattar att man också vill behålla basen. Sen tycker jag Smith Rowe gör en jättefin match. Men överlag utöver det, med vilka som ska spela och inte, så är det väl bara en seger man ska ta. Och bra att vi städar det på ett sådant bra sätt. Sen tycker jag Luton ändå gör en bra match med sitt material. Och det känns som intervju man lyssnar på efteråt, så jag har de även fått den credden de förtjänar.
De är ju bra. Fråga till dig Robin, gällande rotation. Jag har varit ändå lite chockad. Vi ju pratade om Sheffield United som ett av Premier Leagues sämsta lag genom tiderna. Ni fick kritik för att spela en väldigt stark elva i Europa League i en redan avgjord match innan matchen mot United i FA-cupen på söndagen. Ni gör samma sak igår. Jag skulle säga att enligt mig 10 av de bästa 11 tillgängliga spelarna startar. Det är väl Gravenberg istället för Endo i startelvan. Annars det är absolut bästa ni kan sätta in. Kommentar på det. Hade inte ni också möjlighet att rotera?
Det hade vi säkert. Sen tror jag att det jag har lärt mig av Klopp under den här säsongen är att han pratar väldigt mycket mer om momentum och att spelare ska vara inne i sina olika belastningscykler hit och dit. Och med tanke på att det var ett ganska långt landslagsuppehåll där inte jättemånga spelare kom till spel. Sen kan jag ju tycka att oavsett vilket så ska ju Ryan Gravenberg aldrig någonsin sätta sig in i en startelva i alla fall. Han drog ner tempot fullständigt under den timmen han var på planen. Och sen vet jag inte om det är ett förplanerat eller påtvingat byte. Jag vet inte om sluttampen av Ramadan har någon påverkan på det. Men att Mohamed Salah kliver ut när det står 1-1, det tycker jag ju alltid är ett tjänstefel. Vi plockade av Salah 1-1 Chelsea-premiären. Då blir det också 1-1. Vi plockar av Salah på Old Trafford som du matchen du refererade till tidigare. Det blir förlust där. Man ska ju såklart kunna kosta på sig att plocka av Mohamed Salah mot Sheffield United. Men i en titelstrid, då handlar det bara om att vinna varenda jävla match. För då tycker jag att du bör spela dina bästa spelare i stort sett hela tiden.
Men visst stod de ombytta och klara där vid när målet gjordes?
Ja, men det är inte asvårt att ändra den jävla... Alltså, du behöver ju inte låsa dig fullständigt med den jävla tanken.
Jag ser fram emot söndag efter matchen vid ungefär 16.45 när Klopp blir intervjuad av danska via Play och vår danska broder ställer frågan om han inte spelade lite för bra lag i torsdags mot Sheffield United efter 0-4 mot United.
Was it a lack of intensity today?
då kan Klopp sänka honom, va?
Ja, fy fan, jag ändå hoppas att Nils Christian slår tillbaka dem och sänker Klopp jävligt.
Klopp åker in på villkorligt sista tiden i England.
Gör sista månaden med fotboja.
Hade ändå haft något.
Alltså, verkligen. Men jag hör ju dig och det är klart att skulle det vara ett Liverpool som inte kommer upp i fart, frenesi, men alltså, så stillastående som Liverpool var den där första timmen, och du säger att Sheffield absolut gör det bra, de pressar på, och efter dryga timmen också så måste de ju byta ut hela sin fronttrea, Brereton Diaz och McAtee framförallt tycker jag, alltså det är ju ganska bra fotbollsspelare för att vara ett Sheffield United, men där plockar de ju på lite sämre fotbollsspelare, då blir väl deras hot lite mindre. Och Liverpool har väl också fattat att det är en varningsklocka som ringer när de släpper in 1-1 mål. Så det är ett Liverpool som faktiskt får ganska bra träff ändå. Det får man ge Klopp. Han får ju träff på byterna. Elliot bidrar med energi. Curtis Jones kommer in lite senare. Gakpo gör till slutet mål. Robertson tycker jag är bra. Så det, i stunden var det ju lätt att förbannas över att man plockar av en Mohamed Salah. Men det, ja, han fick rätt igen. Och alltså, vissa är ju så här, det ska vara 7-0 Sheffield United i en titelstrid. Och jag vet, det kan bli en målskillnadsaffär. Men det handlar bara om 3 poäng. Så framförallt för Liverpool. Vinner vi varje match, då vinner vi ju ligan.
Men det är ju lite som vi också hade förra våren när det gick ut för. Det är ju matcher som Brighton hemma, vi förlorar stort, så 15 vi kryssar. Men innan det, serierna jag nämnde, bara Bournemouth där man vinner det sista minuten på förhand, det är också det en sån match då som man förväntas. Ja, 5-0 i en titelstrid bara gå över, men det är ju de här poängen, det är ju 8 finaler kvar och matcherna som igår, det är ju finaler, det sitter ju i huvudet på spelarna också.
Har du, på tal om den titelstrid ni hade förra våren, har du sett någon minut av Manchester City-dokumentären som finns på Netflix nu som följer deras avslutning av den säsongen?
Nej, inte än. Jag har tyvärr bara sett trailern, men det hade varit intressant att bara se något snack kring någon av våra matcher, men jag vill inte se sista delen, tror jag.
Nej, alltså jag har sett ganska mycket av det och vi behöver inte bli långa.
Vad gör du om dagarna, Robin? Alltså, det har varit midweek 3 dagar i rad under tiden den har släppts. Vad gör du?
Ja, jag har kollat 5 av 6 avsnitt och kollat 8 av 10 matcher den här veckan. Så
när du ställer frågan om jag har sett den, tänkte jag, fan, den släpptes ju typ igår. Liksom.
Och just också för att, och det får ju en att känna, du, alltså att du ens känner någon, jag vet inte om du känner trygghet i det, men det här att du tror att lag kommer tappa poäng, alla 3 i toppen in i slutet. När man ser hur Manchester City pratar om förra vårens run-in och deras övertygelse på att de vet att när de bestämmer sig, nu vinner vi alla matcher, då vinner de alla matcher. När de möter er i det sista mötet som, vad blir det, 3-0 va?
Vi gör ett mål tror jag.
Ja, okej, 3-1 kanske, 4-1. Ja, skitsamma. Ja, men där ligger de ju fortfarande några poäng bakom er. Men där säger sen sitter ju Pep Guardiola såklart på presskonferenser, för de klipper mellan det, och då sitter han ju så här att det är många matcher kvar, bla bla bla. Men alltså inför laget, inför matchen, då säger han ju bara, slår vi bara Arsenal nu så vinner vi ju alla matcher, och då vinner vi Premier League, gubbar. Vi vet att vi kan det, vi vet att vi gör det. Och de har en sån jävla övertygelse på sig själv, så det är löjligt. Jag hatar den jävla maskinen.
Men är den bra eller? Alltså, jag har ju blivit ganska trött på det här med Sunderland var en jättebra produktion av Netflix, men hela de här, vad fan heter de än som Amazon kör, jag kommer inte ens ihåg vad samlingsnamnet för de är. Man har tröttnat lite på dem.
All or nothing.
Netflix, ja, exakt. Man har tröttnat lite på dem, men Netflix är ju liksom, alltså det är kvalitetsgaranti på något sätt. Så rekommenderar du att kolla eller? Ja, jag har tänkt att kolla.
Ja, alltså man ska ha ganska mycket tid och som sagt det är ändå 6 avsnitt av typ 50 minuter och det är ju inget, och det som gör en så jävla förbannad i sådana här lägen, så fattar jag att de klipper ju bort väldigt mycket och vi ser inte på träningsplanen när de faktiskt ställer upp taktiskt hur de ska ta sig an en match. Vi ser inte heller hur de pratar i omklädningsrummet när det gäller vissa detaljer. Men det enda man ser, det är typ att de lallar på träningsplanen. Och när Pep Guardiola ska säga någonting till spelarna, då säger han typ bara, jag vet att ni är bättre så här, gå ut och gör det bättre, gå ut och vinn matchen. Och man känner bara, så här enkelt kan inte livet som den mest hyllade fotbollstränaren i världshistorien vara.
Man undrar ju vad Ten Hag säger till spelaren om det är så där enkelt.
Ja, men det är däremot, och jag vet ju, det här blir ju din cup of tea, och det kan väl ta oss också till matchen som de gör mot Aston Villa, men alltså Rodri i den här matchen också, det är väl De Bruyne som har binden i City just nu, va? Men alltså Rodri,
Walker va?
Ja, Walker till och med. Alltså, det är Rodri och Ruben Dias framstår ju som de två överlägset största ledarna. Kevin De Bruyne är ju helt ointresserad av fotboll. Han sitter och spelar Candy Crush fram till 5 minuter innan match. Sen kliver han ut och så gör han ju 2 mål liksom, drar den i krysset på alltså i vilken jävla match som helst. Men Rodri urkraft, alltså på och av planen, och han är ju beredd att mörda spelare om och när de inte presterar på topp, så alltså är man redan i Rodris ringhörna, så är ju detta rakt upp i ens allé.
Världens bästa fotbollsspelare. Hur provocerande är det för er då när ni ser, ja men det känns som att det händer ganska ofta mot Manchester City, alltså Aston Villa vaskar ju matchen, även om de liksom sticker upp och gör det bra, men känslan är det är ett skadedrabbat av Aston Villa, Watkins blir borta, man roterar, Emi Martinez kastar sent in handduken, Robin Olsen har stått typ 3 matcher mot City nu, släppt in 15 mål eller någonting. Det är liksom, känns inte hopplöst när ni ser den där rotationen för Aston Villa som, ja men matchen mot Brentford är ju viktigare, för de på något sätt vet att de inte kommer få något med sig på Etihad.
Ja, då hoppas man ju också att de kastar in handduken mot oss här, inte nu i helgen men nästa helg, men känslan är ju att det inte kommer bli så, men ja, det är lite förvånansvärt med tanke på deras säsong de har och med tanke på också hur mycket de fortfarande har att spela för med den Champions League-platsen och hur pass hård konkurrens det är om den. Nu kanske de tittar sig över axeln och ser er i Manchester och kanske inte ser samma hot.
Det är någon liten rabieshund som är där bak i backspegeln. Det ser inte så jävla skräckinjagande ut.
Nej, och där tror jag ju faktiskt tyvärr spelade väldigt stor roll att Tottenham bara fick 1-1 mot West Ham. För det, alltså, kan Aston Villa på förhand veta, okej, vi har en veckoomgång där vi har City borta. Tottenham, de har West Ham. Återigen, om det nu blir fjärde eller femte plats, vad som kommer att betyda något. Man pratar var ur ett perspektiv med fjärde platsen, så tror jag att Aston Villa var rätt fine med att man bara tappade en poäng versus Tottenham under den här veckoomgången. Så det, men sen är det ju som du säger, det är klart att det blir periodiskt när Robin Olsen kliver in igen, precis som han gjorde i sista omgången 2022. Då tog det 5 minuter för Gündogan att hänga in ett hattrick. Nu är det Phil Foden istället som går hem med matchbollen, och vi ska ju inte hänga Robin Olsen, det är väl en viss Sagnolo vi kan hänga ut på någon italiensk veranda istället. Men de var ju inte nära, och det är klart de sticker upp i någon omställning. Men de kändes ju som att de gick på knäna ganska länge, så de ville hela matchen.
Men Phil Foden, jag kommer inte sitta, som jag ser att det är väldigt populärt i den här generationen bland småbarn, att diskutera vem som är bäst av X och X. Men noterar att många tycker att Jude Bellingham är överlägsen vinnare av Ballon d'Or. Phil Foden, mer poäng i ligan nu än vad Jude Bellingham har. Vilken jävla säsong han gör.
Ja, och framförallt återigen här när nu kommer ju inte De Bruyne eller Haaland till spel. Och då kliver han in i en mer central roll, och återigen gör de här målen som blir direkt avgörande. Vi pratade, det var bara några avsnitt sen, vi hittade väl 3-4 om man säger, där han antingen har gjort 1-0-målet eller ett vinnande mål. Och här vinner han ju matchen på ganska mycket egen hand. Och det är ju faktiskt för att bara koppla tillbaka en sista del till den här dokumentären förra säsongen. Han fyller ju, det är, inte för att det är något som man får reda på av att se den, men det kanske man påminns lite om det. Vilken ganska liten roll han spelade i Citys lag förra säsongen i förhållande till hur han kliver upp nu. Där det var en Gündogan som ofta klev fram, som sagt, med viktiga mål. Det var lite mer ansvar på en Jack Grealish om vi tittar i förhållande till de här ytterspelarna. Phil Foden den här säsongen tar ju ett helt annat ansvar i det här City-laget. Jag håller med dig. Helt otroligt bra. Och att han läggs till som ytterligare. Och behövs väl kanske. De Bruyne, har han sett sina bästa år? Hur mycket kan de få ut av honom framåt? Phil Foden är kanske den tian som ska leda denna offensiven framåt i, ja, han kan göra det i 10 år till liksom. Mm.
Men också på det sättet han har vuxit fram till en av nyckelspelarna här säsongen, men jag har fortfarande svårt att sätta finger på, för vissa spelare har du verkligen, du kan säga han är bäst på det här och han gör det här, men Foden har varit svårt att säga vad han egentligen gör bra. Sen gör han poäng gång på gång på gång, och det känns som många lag är svårt att kontrollera honom i den rollen han spelar. Så också han sa något efter matchen att han gärna föredrar att spela centralt. Men ja, det är också han ska pusslas in i Englands lag inför sommaren. Intressant sommar framför oss, men också otroligt hur han har vuxit fram från förra säsongen när man knappt pratar om honom, när man pratar om vad det gör som City vinner allting.
Men han är ju väldigt obrittisk spelare. Jag såg Sia skrev ju där på Twitter bara så här, vad fan är det som sker? England ska inte skapa sådana här typer av fotbollsspelare. Och det kanske är den enkla förklaringen till varför han inte passar in och har flugit någon gång under Gareth Southgate i engelska landslaget, för att Gareth Southgate är så långt ifrån Phil Foden som tränare man kan komma. Sen vill jag inte sitta och säga och dra Bode Glimt-parallellen och säga att han är en systemspelare för Manchester City, för jag tycker han är fullständigt fenomenal. Alltså det är så... jag känner mig så jävla smutsig när jag liksom sitter och säger hur mycket jag älskar att se Bernardo Silva, Rodri och Phil Foden spela fotboll, men det är verkligen en fröjd för ögat, och ännu mer när man ser dem live. Det är på en, alltså det är fotboll på en nivå som jag aldrig har skådat. Jag tycker att det är så fascinerande, och Phil Foden, oavsett vilket lag han spelar, är helt fantastiskt.
Klicka hem den där jävla ljusblå tröjan så har vi titelstriden här i podden. Kom igen.
Kan jag köpa en Rodri-tröja till EM? Jag ska köpa en Kobbe i England. Ska jag köpa en Rodri i Spanien eller?
Ja, men gör det. Och
Bernardo i Portugal.
Ska du bli en sån som följer och spelar istället?
Jag har inget lag att följa.
Nej,
men det är så fint, alltså, så här, alltså folk som liksom följer NBA, ja, men jag håller på LeBron, bara så här, byter lag hela tiden, skitnice ju.
Nej, det finns ju ungefär 7 miljoner svenskar som har levt i samma Zlatan-bubbla i typ 15 år, så det, vi behöver inte gå over the pond för att hitta sådana support.
Nej. Det är väldigt, det känns som att det kommer mer och mer också. Jag kollade på en dokumentär på Apple Plus om New England Patriots. Känslan är att många svenska amerikanska fotbollssupportrar bytte till Tampa Bay när Tom Brady gick dit.
Alltså du klagar på att jag har tid att se dokumentären om Manchester City, men du kollar på dokumentären om New England Patriots istället.
Det var landslagsuppehåll.
Det är ni två som sitter på världens bästa jobb som aldrig behöver jobba.
Det här är inte en strid du kan vinna, Pierre. Välj dina strider noga. Han säger detta och sen så checkar han in i sin first class lounge på Lufthansa och lutar sig tillbaka.
Och jag sitter här i varselkläder, underställ och liksom kepsen bak och fram i en byggbod, och han säger att vi inte jobbar och har det glassigt. Det är svårt att ta in.
Väg dina ord noga nu här. Om vi hoppar neråt lite och vi hoppar tillbaka till matcher som spelades innan. Vi vinner på att det var delad poäng i London, West Ham, Tottenham. Kulusevski på bänk där, kom in sen, lite kamikaze-fotboll framåt slutet. Vad gör du, Pierre, av Tottenham? Så ni har ju kvar att möta Tottenham, det har vi med, men ni har ju ett derby och allt vad det innebär. Nu är det visserligen någon vecka kvar, men om du tittar på var Tottenham befinner sig just nu och vad eller hur de eventuellt kan sätta käppar i ert hjul. Vi har väl den matchen vi har på söndag mot Manchester United, är ju det derbyt för er, en antagonist som gärna vill förstöra festen.
Nej, men det är inte så, för de ska ju även möta City, så de har ju ett finger med i spelet, alla tre i toppen. Men,
och där kan man ju säga att den kommer ju antagligen, för den var ju flyttad från FU, den kommer antagligen kliva in typ midweek, alltså innan sista omgången. Det är det enda lediga datumet jag ser i alla fall, den kommer ligga.
Ja, just det är City som har den som uppskjutning, ja, det stämmer. Men, och innan tror jag den skulle ligga på rad, att de skulle möta alla tre också. Men... jag såg inget om matchen, men jag har bara tagit del av klipp efteråt när spelarna går ut i spelartunneln, och Son har väl något utbrott på Kulusevski precis efter paus eller efter matchens slut där, så man hade ju önskat att man hade dem nu, redan nu i helgen, för det här kan ju vända snabbt. Och det är mest skönt, alltså de har levt i en bubbla där de har blivit otroligt hyllade året igenom för att de spelar så otroligt bra fotboll och med otroliga löpmeter och att det är sån otrolig offensiv. Och då kan man ju dra lite paralleller nu till att vi blir sågade för att vi spelar alldeles för defensivt. Men ska det bli intressant att se vår defensiv mot deras offensiv när det väl kommer till den matchen. Men överlag så har de ju en ganska svängig säsong som jag hoppas även resulterar i att de inte ens tar en Champions League-plats nu.
Det är det som är så provocerande för mig, att kollar man på Aston Villa, skadeproblem och poängtapp och liksom tufft spelschema. Aston Villa är också jättetufft. De ska väl möta båda er och möta City igår. Tottenham har också tufft spelschema. Och att United har torskat de här ledningarna så sent mot både Brentford och Chelsea. United hade ju troligtvis varit oddsfavoriter till den där femte platsen. För jag tycker ju varken att Aston Villa eller Tottenham ser speciellt bra ut. Och vi var inne på det förra veckan nu med poängtappet kanske ännu mer. Att man är ju marginellt bättre än förra året poängmässigt under Antonio Conte. Så det är ju liksom bara att Ange är lite charmigare och spelar lite roligare fotboll, men produktionsmässigt så är det inte så jävla mycket bättre. Så vad säger du om folk som argumenterar om att Arsenals schema är inte så jävla svårt på pappret för att ni är så mycket bättre? Ska man ha respekt för Manchester United och Tottenham borta för att det är Manchester United och Tottenham borta, eller ska man kolla mer på hur lagen presterar just nu och hur överlägsna kvalitetsmässigt ni är, om vi bara tar den fort innan vi går in lite mer på resterande matcher?
Ja, men känslomässigt själv så ser jag ändå de borta matcherna som oerhört tuffa, och det är ändå historiskt sett man har gått in i de matcherna och varit så pass bra, så pass mycket bättre kvalitetsmässigt. Även förra säsongen, vi torskade ju på Old Trafford, och jag tycker att vi är så pass mycket bättre redan då. En sån borta match och en så pass stor match kan ju verkligen leva sitt egna liv. Får United 1-0 eller får Tottenham 1-0 så kokar det liksom, det vet man. Men... nej, jag ser absolut vårt schema som tuffast. Och vår nästa enkla match på pappret tycker jag är typ Bournemouth hemma om en månad ungefär. Första helgen i maj. Brighton borta ska man inte skoja bort. Wolves borta ska man inte skoja bort. Så det oavsett vad United och Tottenham gör nu, när det väl kommer till den dagen så lever det sitt egna liv, de matcherna.
Jag tycker att det där blir ganska grunt att man pratar om att Arsenals schema försvåras för att lagen inte är så bra. Men man ska ha respekt för de arenorna och för den traditionen och stormötet och liksom inställningen för de lagen. Så jag tycker att det blir ganska platt att bara kolla på formen och att Arsenal är bättre, för så funkar inte fotboll. Nej, det är bakgrunden, tror jag. Får se om man hör.
Men en annan, alltså, jag nämnde där bara att de kan missa Champions League, men ni är fan 9 poäng efter Jalkemo. Ja. 9 ja. Poäng efter Tottenham, det är ju fan helt sjukt.
Och då är vi den laget som överpresterar mest i ligan sett till underliggande siffror. Ska man ha med sig också. Vi ska ju typ ha 12 poäng mindre, tror jag.
Ja, fan. Jag hade hoppats på mer där.
Du bara får tyvärr inte hänga upp någonting på att Tottenham ska känna flåset i nacken. Det är inget som kommer påverka deras insats i alla fall. Ett snabbt litet svep på några av de andra matcherna som har spelats i veckan. Alexander Isak, målskytt igen, nu uppe på 15 mål totalt. Han är också nominerad till månadens spelare i mars. Det är sannoliken från usla engelska tabloider, men hans namn trycks ju upp i... ja, men rubriker tillsammans med ett lag som till exempel ditt Arsenal nu, Pierre. Vi vet att en Viktor Gyökeres har haft ungefär samma del i olika rubriksättningar. Det har pratats miljarden på båda. Väldigt kort där. Hade du velat ha en svensk spelare i laget med allt vad det innebär? Jag vet att vissa supportrar känner att ja, men då blir det en bias mot hur svensk media och det här som vi pratar lite Zlatan-syndromet. Plötsligt kommer en massa nya supportrar som tycker det är coolt att kolla på Alexander Isak. Och också är det någon av de här, kanske med Isak i fokus, du tycker hade varit bra nog för ett Arsenal?
Jag är väl, alltså den här diskussionen om Isak har ju pågått i typ 1,5 år nästan. Så jag är ganska delad i hur jag ser på det. Jag tror han hade passat in fint och det, i vårt sätt att spela. Och jag tror Isak är en Arteta-spelare på ett sätt. Men samtidigt har jag ändå svårt att se hans kvaliteter över lång tid, över en hel säsong. Att det ska man bidra en faktor till att, ja, att vi ska vara ett ännu mer titeljagande lag. Men samtidigt skulle jag välja mellan en Gyökeres och en Isak, hade jag tagit en Isak. För jag tycker att ja, han producerar ju otroligt mycket mål i den portugisiska ligan. Men man ska komma tillbaka till att det också är den portugisiska ligan. Det känns som det är en nivå som är så långt ifrån vad Premier League är just nu. Så det Alexander Isak presterar, även om det är mindre mål på pappret, så ser jag ändå det som bättre. Samtidigt så har han knappt levererat någonting för Sverige. Så man kan ju se att han funkar olika bra i olika miljöer.
Det är väl tre mål två mål eller tre mål på 2 år snart. Men gällande Alexander Isak, och för det första, det är så jävla kul att han gör det så bra i Newcastle. Och han snittar väl mest mål per 90 spelad minut i hela Premier League just nu för folk som har en viss speltid. Men grejen som jag ser i vad Arsenal söker, Arsenal har ju så poängstarka spelare. Isaka, Martinelli, Trossard, Ödegård. Arsenal behöver mer än anfallare som gör spelarna bättre. Ni är inte behov av målen på samma sätt som vissa andra klubbar är, utan tycker att när Arsenal var som bäst offensivt så var det när Gabriel Jesus var så briljant i sitt kombinationsspel och liksom släppte ut. Och vi kan ta Bobby Firmino och Liverpool som ett annat exempel som gjorde Mané och Salah så mycket bättre. Jag ser inte Alexander Isak som den kombinationsspelaren. Alexander Isak ska vara i Newcastle är perfekt, han kan liksom slida lite till vänster och komma och liksom ganska svag stundtals i pressspelet. Han är ju en målskytt som liksom gillar att komma in från vänster. Han är en lyxspelare. Jag tror inte att det är vad Arsenal behöver, och framförallt inte för miljarden. Då tror jag att Arsenal kan hitta bättre. Jag tycker att Alexander Isak är på den platsen han ska vara i ett lag som vill utmana om topp 4, som är liksom tippade 5-6 någonstans nästa säsong. Där jag tycker han är helt rätt i Newcastle.
Ja, du kan ha rätt i det. Samtidigt så ser man han i en annan miljö, så kan det ju bli något helt annat. Och Newcastle spelar inte på det sättet med ett kombinationsspel med yttrar och snickas in i straffområdet. Så kanske något han skulle kunna bli formad. Och hade jag sagt i början på säsongen något som har förföljt mig, så kanske jag hade bytt en Kai Havertz mot en Alexander Isak just då.
Bylen har bytt in Havertz i fantasy. Han är helt bytt sida.
Nej, jag är helt i Havertz hörna. Men där har du ju skillnad i fotbollsjärn. Alltså, Kai Havertz...
Nej, Bylen, nej, gå inte dit nu. Hylla Isak nu istället. Tänk att Havertz har bättre fotbollsjärna.
Ja, det har jag. Alltså, Kai Havertz är ju typ
sinnebilden för Alexander Isak.
Nej, men alltså, Kai Havertz är en av typ världens bäst taktiska, alltså funktionella spelare.
Är inte det bara en myt?
Nej,
eller?
Det är absolut inte en myt. Du kan spela vad som helst i stort sett på ett mittfält och i en central.
Han är ständigt 3+.
Nej, men alltså, såg du när Alexander Isak skulle spela någon en 10 med svenska landslaget?
Nej, bara... vänta, jag måste avbryta. Du ska få komma till Isak. Förlåt, jag älskar Kai Havertz. Jag orkar inte få mer Arsenal-supporter efter mig. Det är för mycket. Jag försöker vara saklig, Pierre, och de blir ändå vansinniga.
Alexander Isak som 9, som målskytt i boxen. Briljant, men vi behöver inte prata om någon overall så här insats eller hans kunnande över en hel fotbollsplan i relation till de bästa spelarna i ligan. Där är han ett par steg bakom.
Ja, men han är ändå, han skulle passa bättre in i vårt sätt att spela nu än om det jämför med en sån som Haaland. En Haaland kan ju absolut gå in och göra vad han vill i vilket lag som helst. Men jag antar att ni också sett det där klippet.
League 2-spelare, va?
När de kör kvadraten eller vad det är. Och han tappar bollen varje moment. Och det är som att de får hjälpa till runt om för att hålla bollen kvar i kvadden. Typ.
Men det, och det är också sista spaningen från City-dokumentären. Alltså exakt så som han ser ut. Han ser ut som en robot, ett monster. Alltså det, han ser inte ut som en människa på fotbollsplan. Alltså exakt likadant vid sidan av planen. Han har inte ett rörelsemönster som en människa. Det är helt sinnessjukt. Så det är inte konstigt att han inte kan ha någon känsla i sina fötter. Helt ärligt. Nej, det är otroligt. Men Roy Keane stack ut hakan när han kallar honom att han var ju inte bättre på fotboll än League 2-spelare, men han kan göra mål.
Det är så kul. Pep svar på presskonferensen när han säger något i stil med att Roy Keane var en väldigt begränsad manager på championship-nivå och han lever kvar i dåtiden, så han får gärna tycka det.
Ja. En sista spaning från veckan, på tal om tränarinsats, så måste bara få er take på vad ni tycker av Marcus Silvas karaktärsmord av en trio-spelare. Halvtimme hade gått på City Ground, 2-0 Nottingham Forest. Plockar han Iwobi, Harry Wilson och Lukic. Gör man så?
Bra. Alltså, det är mer rimligt, alltså, om vi tar en allsvensk parallell. Henning Berg, sen får man säga vad man vill om värvningen och lånet av Koulibaly. Men att man byter in honom i mitten av andra halvlek och sen byter ut honom efter 23 minuter för att man vill in en längre spelare som ska försvara en 1-0-ledning. Det är ju ett värre karaktärsmål än att göra ett trippelbyte efter en halvtimme när man ligger under med 3-0. Tycker jag personligen. Jag gillar det här.
Ja, jag hör dig, och de stabiliserar väl lite, blev väl 3-1 till slut där. Notera att Bompan tog en ny 3-1-0 mot Palace, har 4 vinster de senaste 5. De är typ, det är säkert tangerat med något annat lag kanske, men formstarkast i ligan. Upp och ner.
Kommer ni ihåg United var formstarkast?
Those were the days.
Jag fick en tweet skickad av, som jag själv hade skrivit i december, hade jag skrivit Manchester United är 3 poäng bakom Manchester City, och folk behånade mig. Jag skrev, det var ju sant. Det du var ju så.
Du konstaterade fakta.
Ja.
Så är
those
det.
Were the days.
Those were the days. Vi har en otrolig fotbollshelg framför oss. Old Trafford på söndag. Amex Stadium 18.30 lördag för Arsenal, va?
Ooh, och så stämmer.
Tidiga lunchmatchen från Sellers Park. Alltså Crystal Palace, buggyteam för City. Här har vi just, att jobba, Pierre, tidigt. Där sitter vi tillsammans i den Roy Hodgson-förlista båten och kämpar på allt vad vi har.
Vi kämpar emot Jalkemo där i Rodri-tröjan också.
Fy fan, vilket svin. Ska du, jag har biljetter till Berlin, Spanien, Kroatien, EM. Ska vi ner med Rodri-tröjorna, Jalken?
Oh, ej dumt.
Nej, det är bara på. Kan vi pryla på Josip Ladan också, kanske samtidigt när vi redan är? Alltså, ja. Dubbel win. Se Rodri och pryla på Josip.
Ja, han ska ryka.
Det kan inte bli bättre. Men vi stänger igen en otrolig jävla midweek. Vi tar sats inför helgen. Toto trippel från Rule Britannia finns på atg.se/toto. Big Nine, är de slut, Jalken? Vad är status? Finns det någon kvar?
Alltså, det hade sålt 5 i onsdags, och de är nog slut eller på gång och slut. Får jag sälja in en sak? Vet du vem som ska programleda spelpodden idag, Robin?
Jag har hört rykten om att det är det trippelvinnande geniet från veckan som kliver in.
Jajamensan, så är det. Det blir jag och Daniel Olenklint. Jag är redan nervös för att spela in det här. Nej, men 16.30 trycker vi på Rex, och under kvällen nu så kör vi ut spelpodden helt enkelt. Det var succé förra veckan, så stor press på Olen. Det ska bli kul att höra hans tanken inför helgen.
Men vi kan inte stänga utan att vi ens får ett lycka till mot Bayern sen nästa vecka. Jag antar att vi inte hörs innan det.
Du får med dig kärlek och omtanke.
Robin, du borde jobba ett semifinalmöte mellan City och Arsenal.
Exakt, det gör jag. Jag önskar dig all lycka till. Jag vill att ni går vidare i Champions League. Och så hoppas jag att du vinner din säsongspremiär också. Och att Djurgården. Jag önskar dig 3 segrar på 3 dagar, eller vad fan det blir.
Det ska man fan ha med sig när man tycker att folk är dumma huvudet på sociala medier i Premier League Sverige, men all svenska supporter är fan ännu värre. Herregud, vilken nivå det är just nu.
Bra att blanda. Men däremot så får du förlora på lördag då, tyvärr.
Jag hade räknat ut det.
Vi säger så.
Tutu live imorgon!
Jajamän. 18 år gäller, stödlinjen.se om man ska spela på ATG. Ha det bäst, så hörs vi snart igen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.